Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje!
Sofie Jung är doktorand i tysk språkdidaktik vid Ruhr-universitetet i Bochum. Hon studerar hur vuxna dyslektiker hanterar vardagen. Vilka tekniker utvecklar människor som lever med ordblindhet?
Sofie Jung, herzlich willkommen!
Danke, vad roligt att få vara här.
Du har intervjuat ett antal personer med dyslexi i Sverige, Tyskland och Kanada. Varför just dessa länder?
Det har faktiskt flera anledningar. Först och främst var det stiftelsen som finansierade mitt projekt som föreslog att jämföra Tyskland med skandinaviskt land. Också för att de skandinaviska utbildningssystemen anses som ganska, eller de beundras ganska mycket i Tyskland. Och eftersom jag har flera kopplingar till Sverige och svenska är mitt andra främmande språk, så valde jag Sverige. Och dessutom visste jag redan från början att jag ville föra långa personliga intervjuer. Och jag tänkte att det kanske vore lättast för intervjupersonerna att göra det på sitt modersmål. Och därför blev det Sverige. Och sen ville jag också jämföra Tyskland med ett land vars utbildningssystem anses som mycket progressivt och som mycket inkluderande. Och i Kanada har ju inkluderande skolor varit obligatoriska ganska länge. Sen 1986 har det varit obligatoriskt att alla elever med och utan funktionsnedsättning kan undervisas tillsammans. Och därför ligger Kanada faktiskt 30 år före Tyskland. Så sen 2009 gäller lagen i Tyskland om att säkerställa samma utbildningsmöjligheter för alla elever.
Har man särskilt tidigare så att dyslektiker läser för sig?
I Tyskland finns det också egna skolor för personer med funktionsnedsättning och då skiljs det mer. Så sen 2009 ska varje skola se till att alla elever kan läsa tillsammans, men det finns brister i genomförandet. En studie som genomfördes 2018 visar att 2000 lärare deltog i den studien och den studien visar att ramvillkoren är ganska bristfälliga. Så det är många lärare som undervisar i inklusiva klasser men som har inga kunskaper om specialundervisning. Och det ofta är inklusion inget ämne i lärarutbildningen. Så jag vill jämföra Tyskland med två länder som kan känna lite som förebild. Och Kanada och Sverige beundras ganska mycket, eller deras utbildningssystem beundras ganska mycket också på grund av PISA-studien. Så Kanada ligger ju alltid på första platserna i den studien. Sveriges resultat är kanske inte lika bra som Kanadas, men ändå bättre än de tyska resultaten. Kanada är ju ett tvåspråkigt land, alltså franska och engelska är de två officiella språken. Och jag undrade hur det är för dyslektikerna där med franskan. Alltså jag intervjuade bara engelsktalande personer. Men jag undrade hur är det för dem med franskan, för att franska är så viktigt i många yrken. Alltså man måste kunna franska bra för att, eller oftast är det ett kriterium för att få ett bra jobb. Och jag undrade hur gör de det, för att franska är så svårt att lära sig. Alltså det generellt är ett svårt språk, för att ortografin är icke transparent. Det betyder att fonem, grafem, korrespondensen, den här komplexa och oregelbundna regler. Till exempel kan en bokstav uttalas på många olika sätt och många olika stavningar kan uttalas på samma sätt. Alltså på engelska ett exempel både to speak och steak, så kombinationen EA kan uttalas som på olika sätt. Och i Sverige pratar man ju engelska ganska bra. De flesta pratar engelska jättebra, jätteduktiga på engelska. Jag har många vänner som här i Sverige som pratar svenska felfritt. Och de har ingen dyslexi, men jag undrar hur är det med de som har dyslexi?
Vi pratade om det här när vi förberedde det här programmet. För både jag och Katarina är flerspråkiga och började fundera på det här med att vara dyslektiker, är det svårare på vissa språk? För jag fick genast en känsla av att ett språk som franska måste ju vara mycket krångligare. Men då påpekade du mycket riktigt att men kolla på svenskan, vi har ju skeljud som kan stavas på en miljon olika sätt. Och så här. Mm. Så vad säger du?
Ja. Ja, det har mycket att göra med skriftsystemet. Alltså svenska, engelska, tyska använder ett alfabetiskt skriftsystem. Men det finns ändå skillnader. För att, alltså, till exempel engelska har 26 bokstäver, tyska har 30 bokstäver, svenska har 29 bokstäver. Så då är det några bokstäver till exempel som man måste lära sig. Men alltså det som spelar störst roll är om ett språk är transparent eller icke-transparent. Svenska är ett mer transparent språk, mer transparent än franska och engelska till exempel. Men ändå finns det många ljud här där det är ganska svårt att tänka sig okay, vilken bokstav vore det. Till exempel det svenska ljudet ch, det finns i olika ord som sjuk, stjärna, skära. Och varje gång så skrevs ljudet olika. Och det är ganska svårt att lära sig eller att veta. Men sen finns det också andra skriftsystem som ett logografiskt skriftsystem som kinesiska använder. Eller syllabiska skriftsystem som japanska språket hiragana använder. Och där måste man veta eller komma ihåg tecken, betydelse, korrespondensen, eller man måste koppla ihop den syllabiska tecken och sitt ljudenhet. Så, ja.
Din forskning baseras ju främst på intervjuer med personerna då i fråga. Och vilka frågor har du ställt till dem?
Det berodde faktiskt på första svaret jag fick efter min första fråga. Jag förde så kallade narrativa intervjuer och de gör det möjligt att få jättemycket detaljerad biografisk information. Och för detta ändamål ställs en ganska öppen fråga i början. Så min första fråga syftade på att mina intervjupersoner berättar hela sin livshistoria. Så jag ville locka fram allt de kom ihåg från barndomen och vuxenåldern. Och därför sa jag någonting jätteöppet i början. Jag sa: jag är intresserad av livshistorierna av personer med dyslexi och därför skulle jag vilja be dig att berätta din livshistoria för mig. Du skulle kunna börja med din födelse och din barndom och allt som hände sen fram till idag. Du får berätta så detaljerat som du vill, du får så mycket tid du vill. Allt som du tycker är viktigt är också intressant för mig. Så det sa jag till dem och sen fick de börja berätta sin livshistoria. Så några var ganska överraskade för de har inte förväntat sig en så öppen fråga. Och under deras berättelser så gjorde jag massa anteckningar och skrev upp några frågor som jag ville ställa när de blev klara med sin berättelse. Så en kvinna pratade en timme i sträck och en kille, han var lite förvirrad tror jag, han slutade med sin livshistoria efter 4-5 minuter och ville att jag ställer mina frågor sen. Så, och i första frågedelen så ställde jag frågorna som hade direkt som var kopplat direkt till deras berättelse och i andra intervjudelen så ställde jag frågor som hade ingenting att göra med livsberättelsen, fast som hade direkt som var kopplade till dyslexi generellt. Till exempel, har du känt dig stigmatiserad någon gång? Har dyslexin haft, eller hur stor påverkan har dyslexin haft på din självkänsla? Och vilka inlärningsmetoder tyckte du var hjälpsamma? Hur har din skola hanterat din dyslexi? Så då var det ganska många allmänna frågor kring dyslexi.
Hur har du bearbetat materialet sedan?
Jag använde den kvalitativa innehållsanalysen. Så jag läste många olika fallstudier som hittills har genomförts med vuxna dyslektiker. Och då var jag särskilt intresserad av citaten som visade hur de personerna har hanterat sin dyslexi under sina liv. Och på grundval av de citaten skapade jag kategorier och tilldelade de citaten av mina intervjupersoner. Och sen kom jag fram till 8 olika kategorier, vilka representerar de olika sätt att hantera dyslexi. Och de kategorierna, de hanteringssätten som jag kommit fram till, de utvecklades medvetna men också omedvetna. Några av dem var mer känsloorienterade, några var mer problemorienterade. Och man kan värdera dem som negativa och mer som positiva. Några saker som var positiva till exempel var när personerna försökte aktivt att lösa ett problem. Till exempel genom att hitta på olika knep eller att hitta på olika inlärningsstilar. Och ett annat positivt sätt var när de försökte övervinna sina negativa känslor. Alltså alla känslor som har uppstått i samband med dyslexi. Och det gjorde de till exempel genom att fokusera på sina egna styrkor. Alltså de som jag pratade med, de sa till exempel att de var jättekreativa eller empatiska och hade många sociala styrkor, eller de var jättebra på matematik eller i naturvetenskapliga ämnen i skolan. Och sen var det också några som sa att de var alltid jätteduktiga på idrott. Jag har till exempel intervjuat en som deltog i Olympia och en som spelade rugby och cricket internationell. Så då var det alltid de som fokuserade mycket på sina styrkor. Och sen ett annat positivt sätt var när de har försökt att utmana sig själva. Alltså att de var medvetna om sina svårigheter, men de ville ändå ansöka till det där jobbet eller ansöka till den utbildningen. Det var till exempel en kille som ville alltid bli polis. Men hans lärare och hans föräldrar, de sa, ja, men alltså, att bli polis, det är ganska svårt. Du måste först klara den där svåra tysktenta. Och dina tyska betyg är ju ganska dåliga. Och, ja, men han klarade tyska tentan i slutet och blev polis. Och en annan kille, han ville bli grafikdesigner och så upptäckte han den där jobbannonsen. Och i den annonsen stod att det krävs jättebra stavningsförmåga för att kunna få jobbet. Och han ansökte till jobbet och sa att han är ganska dålig på att stava. Men han har andra styrkor och de bjöd honom på intervju. Och då berättade han om han får använda till exempel en dator med rätt stavningsprogram. Då kommer ingen märka att han har dyslexi och så fick han jobbet. Och sen var det några som har förebilder som också hjälpte till att kunna acceptera sin dyslexi. Till exempel pratade jag med en som var entreprenör i Kanada och han sa att Richard Branson var hans förebild. Och sen fanns det också såklart negativa sätt att hantera sin dyslexi. Det var de personerna som jämförde sig mycket med andra och alltid kände sig underlägsna. Eller som inte erkände sina egna styrkor fast de fokuserade jättemycket på sina svagheter. Som var bristorienterade, som vägrade ansöka till vissa jobb och utbildningar trots att de egentligen gärna hade haft det där jobbet eller pluggat det här. Och, ja.
Men de här människorna som du intervjuade, hade alla samma sorts dyslexi? Hade alla lika grov dyslexi eller finns det variationer där?
Alltså dyslexi, det finns massor av variationer. Dyslexi ser aldrig ut på samma sätt och det är faktiskt ett mål av min studie att visa den stora mångfalden av dyslexi. Så i diagnosmanualen ICD-11, det International Classification of Diseases, då skiljs mellan den isolerade lässtörning, en isolerad skrivstörning och den kombinerade läs- och skrivstörningen. Så för en person går det kanske jättebra att läsa en text, men att uttrycka sig skriftligt är jättesvårt. Jämfört med en annan person som lyckas uttrycka sig skriftligt jättebra, men att gå igenom en artikel kan kännas omöjligt. Så det finns många variationer och sen är det många som har andra diagnoser också. Det är många dyslektiker som har ADHD eller autism eller dyskalkuli, vilket innebär svårigheter med att förstå och tolka siffror. Men generellt kan man säga att dyslexi har att göra med svårigheter med att automatisera ordavkodning, alltså att automatisera kopplingen mellan en bokstav och ett ljud, att få ihop olika ljud till ord, till exempel att k, a, t, t, att det blir katt. Och det kallas också för svårigheter med fonologisk bearbetning. Så just den fonologiska bearbetningen är ofta nedsatt hos personer med dyslexi. Och dyslexi drabbar ungefär 5-8% av befolkningen. I vissa klasser är det typ 1-2 elever som har dyslexi. Men det finns också studier där siffrorna är högre. Och det kan bero på att studien inte skiljer mellan dyslexi, det vill säga läs- och skrivstörning, och allmänna läs- och skrivsvårigheter. Så läs- och skrivsvårigheter, det är en övergripande term som innefattar alla som har svårt med att läsa och skriva. Och läs- och skrivsvårigheter, de är oftast tillfälliga. Så de kan ofta tränas bort och de orsakas ofta av yttre faktorer. Till exempel undervisningsspråket är inte modersmålet. Eller så har man svårt att koncentrera sig. Eller man har övat för lite, sådana saker. Men dyslexi, det är genetiskt. Det har neurologiska orsaker och det kan gå i arv. Och ett bra exempel är ju kungafamiljen. Där kung Carl Gustaf, prins Carl Philip och kronprinsessan Victoria har dyslexi. Och dyslexi, det kan inte försvinna. Det är många vuxna som inte känner sig begränsade längre för att de har utvecklat hjälpsamma strategier som kompenserar för ens svårigheter. Och angående symptomerna, så när man har svårt att läsa ett ord rätt och snabbt så leder det till en långsammare läshastighet och det leder till dålig läsförståelse. Men det finns också dyslektiker som kan läsa snabbare, men de har ändå dålig läsförståelse. Och det har ofta att göra med brister i arbetsminnet, vilket är en symptom av dyslexi. Däremot är det många dyslektiker som har lätt att ta in information genom att lyssna på text. Så det är många som föredrar att lyssna på ljudböcker eller poddar när de vill lära sig något nytt. Angående skrivandet, då vet man att dyslektiker ofta svårare med stavning än andra har. De har också ganska svårt att få till ett skrivflyt för att de behöver lägga så mycket fokus på just stavningen. Och därför kan det ta ganska lång tid att skriva någonting och att skriva uppgifter och tentor.
Du skriver att tidigare forskning på det här området har mer tittat på barn och ungdomar, men du tittar på vuxna. Vad hoppas du komplettera här med just vuxendelen?
Jag hoppas att det bidrar till utvecklingen av nya screeningmetoder som man kan identifiera vuxna med dyslexi. För det är ju många vuxna som har levt med sin dyslexi så länge så de har kompenserat så mycket. Så därför är det svårt att oftast ganska svårt att upptäcka dyslexi bland vuxna. Och sen hoppas jag att det leder till ökande medvetenhet också hos professionella inom hälsoområden och utbildningsområden. Att det blir ett mindre stigmatiserat tema och att vuxna tas mer på allvar när de säger att de har dyslexi. Och sen ger det ju insikter i hur dyslexi påverkar deras liv. Alltså karriären, arbetsprestation, självkänsla eller psykisk hälsa. Genom att förstå den stora påverkan så kan man kanske förbättra och anpassa stödåtgärder och riktlinjer på arbetet och bara hjälpa dem lite mer i vardagen också. Ja.
För nu i början av intervjun så pratade du mycket om inkluderade skolor som tillåter att människor med funktionshinder, jag antar att det här räknas som ett funktionshinder, går tillsammans med barn som inte har det. Är det uteslutande en fördel för dyslektiker, alltså för dyslektiska barn tänker jag då, att gå med barn utan dyslexi i skolan?
Ja, alltså det beror på, alltså det finns barn som tycker att det är väldigt roligt att vara i en resursklass till exempel, där bara andra barn med funktionsnedsättningar är. Men sen finns det också barn som har känslan att de blir lite utstötta från klassrummet och att de känner sig som lite outsider. Men när alla är i samma klassrummet, då är det, alltså när alla barn, de med och utan funktionsnedsättning, är i samma klassrummet, då har läraren också, då är det ganska svårt för läraren ibland att inkludera alla. Men såklart så vore det ett mål att lärarna vet hur man kan inkludera alla, så att man kan möta behoven av alla elever på samma sätt. Jag intervjuade faktiskt några lärare under min studie som hade dyslexi, och det tyckte jag var ganska spännande, för de tyckte att de var extra bra på att lära ut, och de sa att de blir rådfrågade ganska ofta av sina kollegor när de inte vet hur de ska inkludera alla elever i klassen. Så då kommer kollegorna fram till dem och frågar, hur ska jag göra? Jag har den här eleven som har ganska svårt. Och då visste mina respondenter hur de lärarna skulle kunna fixa problemet.
Hur känsligt är det att studera sånt här? Blir människor, hur reagerar de helt enkelt?
Ja, dyslexi kan vara ett jättekänsligt tema. Så för vissa personer var det ganska svårt att prata om det, alltså framförallt när de haft negativa upplevelser eller när de har lidit mycket på grund av sin dyslexi. Så det var flera som grät under intervjuerna. Det var en man, det var han som deltog i Olympia och som var jätteframgångsrik. Han berättade att det var faktiskt första gången han pratade öppen om sin dyslexi. Det var en man som berättade att han är transsexuell och han ville byta sitt namn för några år sedan. Det var så mycket byråkratiskt arbete och han visste inte vem som skulle kunna hjälpa honom. För under den tiden så var han hemlös, han levde på gatan och han hade ingen kontakt med sin familj. Hans pappa och hans syskon ville inte ha något med honom att göra. Sen han kom ut som homosexuell och transsexuell. Hans mamma hade begått självmord när han var ungdom. Och sen sköt han upp det i 3 år, hans namnbyte, tills han hade en flickvän som kunde göra det för honom. Så det var jätte, helt otroliga historier. Och jag tyckte alltid att det var så viktigt att visa förståelse och empati gentemot respondenterna. Man måste såklart fundera över vilka frågor passar bäst i just det momentet och vilka frågor skulle gå för långt och inte passera den gränsen. Även om jag kanske är nyfiken att inte passera de gränserna. Och när jag kontaktade dem för första gången så skrev jag också att jag garanterar absolut integritet och anonymitet under hela studien. Och precis innan intervjun så fick de ett dokument som jag undertecknat, där jag också skrev att alla personliga uppgifter, alltså inga personliga uppgifter kommer delas utan deras samtycke. Och att de alltid har rätt att avstå från intervjun i efterhand och att de också kan avbryta samtalet när de vill. Så jag tror att allt det där bidrog till att jag kunde skapa en öppen intervjusituation.
En trygg plats.
En trygg plats, precis.
Sofie Ljung, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
Tack så mycket. Tack att jag fick vara här. Det var jätteroligt.
Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.